Jag ska säga inledningsvis att det här är ju ett ärende som är unikt på väldigt många sätt. Det är en ovanlig rättegång i det att ett liknande mål har inte varit för handen i Sverige på över 20 år.
Två bröder misstänks ha spionerat i Sverige åt den ryska säkerhetstjänsten i ett decennium. Nu pågår rättegången om hur de enligt åklagarna röjt extremt hemliga uppgifter till främmande makt. I dagens Studio DN pratar vi om de så kallade spionbröderna och varför utredningen mot dem är så hemlighetsfull. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Kristoffer Stadius som är grävreporter på Dagens Nyheter. Hallå!
Hallå, hallå!
De här två bröderna, de greps i september förra året och ska enligt åtalet ha spionerat åt Ryssland i ett decennium. Hur då?
Ja, det är det som är så speciellt med det här fallet, att vi vet inte exakt vad det är som de påstås ha röjt till Ryssland. Vi vet att det har skett under ett decennium, hävdar åklagaren. Men exakt vad det är för någonting vet vi inte, men de har ju liksom pumpat upp det här ganska stort med att det rör kvalificerat hemliga uppgifter. Vi vet vad den äldre brodern har jobbat med. Och i ljuset av det så kan man ju konstatera att det sannolikt är ett väldigt, väldigt allvarligt fall.
Och kvalificerat hemliga uppgifter för mig som är inte expert på spionterminologi, vad betyder det?
Ja, men så här, du har offentliga uppgifter, du har sekretessbelagda uppgifter. Du har sekretessbelagda uppgifter med hänsyn till rikets säkerhet. Sen har du det som är ännu hemligare. Som då är kvalificerat hemligt. Så när vi nu har försökt begära ut del av förundersökning till exempel, så är det inte tingsrätten som sekretessprövar, utan det gör regeringen.
Okej, så det är alltså uppgifter på ganska hög nivå kan man säga. Som du sa, vi vet, eftersom att vi vet vart i alla fall den ena av de här bröderna har jobbat, så kan man fatta att det kan röra sig om väldigt hemliga saker. Vart har han jobbat?
Den äldre brorsan jobbade senast vid Livsmedelsverket, där han var säkerhetsskyddschef. Men det är inte under hans period som säkerhetsskyddschef på Livsmedelsverket som han misstänks för liksom, de allvarligaste brotten, så vitt vi förstår, utan det är när han tidigare jobbat inom Försvarsmakten och inom Säkerhetspolisen. Vid Säkerhetspolisen har han arbetat vid två tillfällen, var ett av tillfällena var en så kallad stabare åt säkerhetspolisens chef, Säpochefen. Men han har också jobbat med kontraspionage. Alltså paradoxalt nog jagat andra spioner när han själv, enligt åklagaren, var ett spion. Han har också jobbat vid Försvarsmakten, då vid militär underrättelsetjänstens speciella avdelning som kallas för KSI, Kontoret för särskild inhämtning, som är, har du sett Hamilton-filmerna, så vet man ungefär vad det är för typ. De sysslar med personbaserad underrättelse, så att säga. Nu säger jag inte att Hamilton är verkligheten, men det, enligt filmerna så är det i den typen av verksamhet han arbetar, alltså att infiltrera utländska främmande makt och sådär.
Man kan i alla fall få bilden av att det är en väldigt hemlighetsfull värld där han har rört sig.
Verkligen.
Men om han jobbade då med kontraspionage, han misstänks för att ha varit spion, men för den som inte fattar, till exempel jag, vad är egentligen spionage?
Spionage där när man anskaffar, alltså tar del av hemliga uppgifter och röjer det till främmande makt. Och i det här fallet misstänks han ju ha röjt till, eller de har röjt till Ryssland, den ryska militära underrättelsetjänsten.
Så det kan röra sig om kvalificerad hemligt material. Varför vill Ryssland ta del av sånt här material från Sverige?
Nej, men Sverige är ju en del i Rysslands närområde. Vi vet ju hur den säkerhetspolitiska situationen har varit de senaste åren till exempel. Så att det, och vi vet ju att Säkerhetspolisen har ju pekat ut Ryssland under lång tid som det land som bedriver mest underrättelseverksamhet i Sverige. Så kan man väl säga också så här att jag har pratat med en del kring det här fallet och ja, många är ju naturligtvis överraskade kring omfattningen och sådär, men samtidigt vet man ju liksom, vid jämna mellanrum så sker det spionskandaler. Sverige har ju varit förskonat från det kan man säga under ganska många år, men vi har ju massa kända storspioner genom åren, minst på 70-talet till exempel, så att det här fallet kommer nu är ju inte så speciellt egentligen kanske i det perspektivet.
När åtalet mot de här bröderna väcktes så var Säpos kommunikationschef Nina Odermalm-Tjej ute i Ekot och hon sa då så här.
Det som misstänks ha inträffat är ju mycket allvarligt. Det här är någonting som varje säkerhetsunderrättelsetjänst samtidigt är väl medvetna om kan hända. Säkerhetsunderrättelsetjänster är prioriterade mål för främmande makt och det pågår ständiga försök att infiltrera verksamheten. Vi har sett det här hända andra säkerhetsunderrättelsetjänster i Europa och också internationellt.
Ja, hon säger då att det här pågår hela tiden i stort sett och också internationellt. Och som du var inne på, vi har haft storspioner men det var länge sedan. För mig, när jag tänker på spioneri så tänker man ju främst på så här kalla kriget och liksom innan 90-talet. Men så är det alltså inte.
Nej, utan man har nog bara väntat på att det kommer ske i Sverige om 15 år igen. Liksom. Det speciella nu som var lite pedagogisk utmaning utifrån vårt perspektiv på nyhetsredaktionen är att vi faktiskt har två stycken misstänkta spionhistorier samtidigt. Så vi har ju den här nu som är uppe i Stockholms tingsrätt där två personer är åtalade. Men vi har också en spionhistoria som vi inte vet så mycket om kring någon som sitter häktade.
Så det var den som fick ganska stor uppmärksamhet när de landade på ett villatak med helikopter.
Exakt, de kom med helikopter och sådär och grep ett par, så vet jag förstår. De här fallen har inte någon koppling, hävdar Säkerhetspolisen. Men det är klart att det är speciellt med två stycken spionfall samtidigt.
Ja, visst. Du var inne på att den ena brodern jobbade med kontraspionage och kallats för spionjägare själv då. Vad gör man när man jobbar med kontraspionage?
När man jobbar med kontraspionage då handlar det, så vi har ju det finns ju spioner i Sverige som spionerar på Sverige och kontraspionagets uppgift är helt enkelt att jaga dem, försöka identifiera vilka de är och sådär. Och det är klart att en läcka inom kontraspionaget är ju väldigt allvarlig, om det nu är så. För de personer som arbetar med det kanske vet vilka ryska misstänkta spioner vi har i Sverige. Och det är klart så här, läcker de den typen av uppgifter till Ryssland, då kan ju de ha väldigt stor nytta av den informationen.
Ena brodern som då jobbade på Säkerhetspolisen med det här, han slutade där sen och som du berättade innan så fick han istället jobb på Livsmedelsverket. Det finns ju en liten twist på den här historien som har just med hans nya jobb på Livsmedelsverket att göra, att hans chef faktiskt visste om att det fanns misstankar mot honom under ganska lång tid. Kan du berätta?
Ja, men precis. Saken är till den att år 2017, för ganska många år sedan, så började Säkerhetspolisen misstänka att någonting är konstigt. De började misstänka honom, att han var en spion. Och de behövde ju access till hans kontor och de behövde så att säga där han jobbade på Livsmedelsverket. Så vad Säkerhetspolisen gjorde då 2017-2018 var att Säkerhetspolisen tog kontakt med Livsmedelsverkets generaldirektör och berättade för henne att den här personen misstänker vi för ett väldigt allvarligt brott mot rikets säkerhet. Gav henne yppande förbud att hon inte fick säga någonting. Under flera års tid så fick Livsmedelsverkets generaldirektör i hemlighet berätta om vad hon såg om den här mannen då. Vilket naturligtvis hon själv då tycker att väldigt, väldigt, väldigt speciellt att ha en person som man är chef över, som man vet misstänks för väldigt allvarlig brottslighet, samtidigt som man då ska hålla masken. Han blev till och med befordrad under perioden, men hon fick ju instruktioner då från säkerhetspolisen att hon skulle agera normalt.
Och inte berätta någonting för de andra liksom. Heller som... och du som har tittat i den här förundersökningen då, hur har man gått tillväga för att hitta bevis mot de här bröderna?
Förundersökningen är ju väldigt spännande att läsa, och man kan bland annat följa hur säkerhetspolisen under flera år har skuggat de här bröderna. Bland annat så har säkerhetspolisen haft kontakt med en bankchef och sett att den store brorsan har ett bankfack. Och då har säkerhetspolisen gått in på natten och tömt bankfacket vid massor med tillfällen. Tittat på vad som finns, skannat av dem med utrustning, lagt tillbaka i bankfacket, stängt bankfacket, så börjar arbetsdagen på banken och säkerhetspolisen är borta. Man har även besökt storbrorsans arbetsplats på Livsmedelsverket och skannat på natten, gjort räder och sett om det finns några bevis där. Och vid ett tillfälle då, det gick exakt polisen in på fel kontor faktiskt. Då.
Och letade i fel bankfack?
Nej, inte fel bankfack, men letade på fel kontor på liten kuriosa. Men det är väldigt spännande i alla fall att läsa säkerhetspolisens jakt på framförallt storebrorsan då, som väl bör betraktas som huvudmannen då i det här fallet.
Ja, det låter ju som en spionthriller.
Verkligen.
Och har åklagarna sagt någonting om vad man tror är bevekelsegrunden till det här?
Nej, ingenting.
Nej. Och då bröderna själva, vad säger de?
De nekar till brott. De kommer höras här snart. Men även de förhören kommer då vara hemliga. Så det är ju också ett intressant aspekt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att det är två personer som misstänks för väldigt allvarliga brott, men vi får inte höra vad de vill säga om det.
Det låter ju som att det är ganska svårt att få information om det här fallet och rättegången som ju pågår just nu. Hur mycket får man då veta därifrån? Går det liksom att täcka det här?
Jag var där första rättegångsdagen, då var det en halvtimme tror jag ungefär som var öppen, resten var hemlig. Mm. Och det var egentligen inte så mycket information man fick som var nytt under den första rättegångsdagen, men som var öppen. Men det framgick ju att åklagaren tyckte att det var ett väldigt unikt fall. Vi hörde honom inledningsvis att det inte varit något sånt här fall i Sverige på många, många år. Att det rör sig om väldigt hemliga uppgifter och så vidare.
Men
man skulle ju naturligtvis vilja veta vad som sägs bakom de stängda dörrarna, men tyvärr.
Men och du har ju även försökt att få information eller kontakt med myndighetschefer som då var ansvariga för de här verksamheterna och även ministrar som hade ansvaret under den här perioden. Vad säger de då?
Ingenting. Ingen vill ställa upp på någon intervju. Jag fick tag på den förre mustchefen, alltså chefen för militär underrättelsesäkerhetstjänsten. Han ville inte ge några kommentarer och ville inte heller ge några kommentarer om varför han inte ville ge några kommentarer.
Nej, lätt manövrerat.
Svårt.
Ja. Och varför är de så tysta om det här, tror du?
Jag vet inte riktigt, men det kan ju vara så att, nu bara spekulerar jag, men det skulle kunna vara så att det här är ju ett väldigt känsligt fall. Och att de kanske inte vill äventyra rättegången eller äventyra att de riskerar att röja någon information som är känslig.
Nej. Och trots att det är svårt då att få veta någonting, eller få veta så mycket om vad det är som händer, så har ju det här blivit extremt uppmärksammat. Och som du också sa här innan, att det är inte bara de här misstänkta spionbröderna utan även det här paret som nu greps för bara någon vecka sedan, misstänkta också för spioneri. Men hur mycket kommer allmänheten att få veta framöver? Kommer vi få veta någonting?
Ja, det är ju den stora frågan. Faktum är att vi har ett arkiv på DN. Om man är prenumerant så kan man titta på gamla tidningar. Jag roade mig lite en kväll och läste på lite om gamla spionfall. Och då är min bild att man från myndigheternas håll var öppnare kring att berätta mer om de här fallen och vad de hade läckt och sådär.
Och så vi får helt enkelt se när rättegången är slut. Va?
Ja, det är möjligt att de kanske kommer vara, det kommer ju komma en dom. Får vi se vad den landar i, men det är möjligt att de då kommer vara mer öppna. Jag noterar också att till exempel Säkerhetspolisens kontraspionagechef var intervjuades i Aktuellt nyligen. Då hänvisade han till pågående rättegång och att han inte ville ge några kommentarer med hänvisning till att den pågick. Så det är möjligtvis att det kanske blir annorlunda nu när domen väl faller. Att de då kommer kunna säga mer.
Och du kommer inte släppa det här fallet?
Nej.
Nej. Tack så jättemycket för att du kom hit, Kristoffer Stadius.
Tack
och berättade själv mer om de här misstänkta spionbröderna. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Madeleine Longo, ljudtekniker är Patrik Miesenberger, ansvarig utgivare Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.